Halleluja. Jag får också stå här nere för att jag behöver se där, för mina anteckningar, de funkar inte. Teknik. Halleluja. När jag var barn, då jag växte upp i missionskyrkan, och då hände det ibland att man fick vara med på en samling där det kom någon som skulle provpredika. Har ni hört talas om detta? Provpredikan. Då skulle en pastorskandidat komma och så skulle man testa på lite. Han skulle se hur bra är han eller hon på att predika egentligen. Lite så kändes det efter den här presentationen här. För mig då.
Vad är det inflika då? När du predikade i första samlingen i januari förra året. Ja. Då kändes det väldigt speciellt. Då upplevde jag, det är någonting på gång med Jonas. Och det var det.
Amen, så det här är inte första gången jag predikar i alla fall. Men jag har en börda som jag fick. Jag och min familj, de flesta vet men inte alla, vi var i Brasilien under hösten. Vi kom hem i slutet av januari. Och där hade jag någonting som höll på och jobbade i mitt hjärta. Och jag trodde jag skulle dela det där, kanske mot slutet av resan. Men det blev inte så. Men när jag kom hem, då frågade de direkt, Jonas, skulle inte du kunna dela på första samlingen där i mars? Och då kände jag, men det ska jag göra. För att jag har någonting på mitt hjärta. Och det är mer en börda än en undervisning egentligen. Så vi behöver Guds nåd här. För ni och jag behöver att Gud verkar något i våra hjärtan. Annars blir det ingenting utav det här. Men det kommer han göra. Han är ju här. Och han vill så gärna göra sitt verk i våra liv. Men vi kan be igen. Gud, vi vill öppna oss för ditt tilltal. Vi vill vara dina lärjungar och vi vill bli förvandlade. Vi vill vara som du. Så tala till oss genom ditt ord och din ande, för vi vill följa dig. Amen. Det var ju... Jag har inte stämt av det här med Maiken innan, men det här ordet berörde mig. Jag var inte här under fastan, men jag fick ta del av olika ord som skickades. Och det här ordet berörde mig, som Maiken redan har delat från första Thessalonikerbrevet 3:12-13. Om och Herren låta er växa och överflöda i kärleken till varandra och till alla, liksom vi i vår kärlek till er, så ska han styrka era hjärtan och göra dem fläckfria i helighet inför vår Gud och far när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Må Herren låta er växa och överflöda i kärleken till varandra och till alla. Tänkte börja med några väldigt grundläggande saker. Det här är ABC, eller hur? Det här är basic. Men det är otroligt viktigt att vi förstår de här sakerna. För har vi inte med oss detta, då funkar ingenting. Paulus säger att om vi inte har kärlek, då kan vi vara hur bra som helst på allt annat. Men det kommer bara skrälla, säger han. Det är bara oväsen. Det är bara oljud, profetior och allt möjligt bra grejer. Men har vi inte rätt grund? Har vi inte rätt ursprung? Har vi inte rätt väg? Så är det bara oväsen. Så det här är så otroligt viktigt att vi har med oss. Gud, han är ju många adjektiv, det vet du va? Gud, han är helig. Gud, han är allsmäktig. Gud, han är allvetande. Gud, han är allestädes närvarande. Betyder att han är överallt. Han ser allting. Han vet allting. Han är rättfärdig. Han är god. Det finns kanske andra substantiv på Gud också. Men hur som helst så är Gud inte bara kärleksfull. Han är kärlek, står det. Han är substantivet. Vi förstår att kärlek, det är inte bara att han är kärleksfull, det är han. Men det här är hans essens. Det är vem han är. Vem är Gud? Han är kärlek. Så vad är kärlek, kan vi också fråga oss. Precis så som Gud är. Det är kärlek. Och det här står på två ställen i första Johannesbrevet, vers 4 eller kapitel 4 vers 8. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek. Så man kan känna till många saker om Gud. Det finns många människor som kan mycket om Gud, eller hur? Ja, man kan kunna hela katekesen. Men hur vet vi om vi verkligen har lärt känna Gud? Står här. Om vi älskar. Om vi älskar, då har vi inte bara fått kunskap om Gud, utan då har vi faktiskt lärt känna Gud. Amen. För Gud är kärlek. Och i vers 16, samma kapitel. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tro på den. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud förblir i honom. Här är en viktig fråga. För vi får inte missa detta. Det går inte. Det går inte att gå in på något annat ämne om vi inte får tag på det här. Har vi lärt känna Guds kärlek? Har du det? Vet du att Gud älskar dig? Innerst inne. Ja, är du helt säker? Annars behöver helig ande göra sitt verk i ditt hjärta. Amen. Och tro på den. Tror du på detta? När djävulen kommer med sina lögner. Att du är värdelös. Det är ingen som tycker om dig. De vill inte ha dig här. Då behöver vi veta det här. Då behöver vi stå fasta. I kärleken. Guds kärlek. Vi behöver känna kärleken. Och tro på den. Ja, gå iväg Satan. Ja, för Gud älskar mig. Jag tror på hans kärlek. Jag är älskad av Gud. Så du kan komma med dina spyor, men jag bryr mig inte. Gå iväg. För jag är fast, jag är rotad och jag är grundad i kärleken. Amen. Vi behöver detta. Det är jätteviktigt. Vi har ju, det skulle ju räcka med detta. Om Gud är Gud och han säger det här, då räcker det ju, eller hur? Och sen har han gett oss helig ande som överbevisar oss och som leder oss in i hela sanningen. Så det räcker ju också. Men Gud, han är överflödande, eller hur? Han är överflödets Gud. Han har bevisat sin kärlek. Om det nu inte räcker att han säger det, eller hur? Eller att den helige ande påminner oss. Då har vi fått någonting konkret att titta på. En historisk händelse för 2000 år sedan. Korset. Och det är inte träet som är på bilden där. Utan vad Jesus gjorde på korset. Det är beviset att Gud älskar alla människor. Och han älskar oss. Dig. Men. Vi ska läsa de här bibelverserna. Romarbrevet 5:5. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Halleluja. Och Johannes, första Johannes 3:16. Genom att han gav sitt liv för oss, så har vi lärt känna kärleken. Och Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Så om du ändå får tvivel. Ja, men hur kan jag vara riktigt säker på att Gud älskar mig? Då säger Bibeln, beviset är korset. Han gav sin son. Han gav det dyrbaraste han hade. Han gav sin ögonsten. Som aldrig hade gjort något fel. Tänk, oskyldig. Och han ska dö för, vad står det här? För syndare. Det är inte rättvist. Eller hur? Det är inte rättvist. Men det är Guds nåd. För syndare, för förlorade människor, det står här. För att vi inte ska gå förlorade. Vi var förlorade, vi var syndare. Men han älskade oss så mycket att han gav sin son för att rädda oss. Amen. Det är beviset på Guds kärlek, det bästa. Så det här är inte snygga bilder. Men det är en, jag vill illustrera det här på något sätt ändå. Det här är väldigt viktigt. Gud älskar dig. Och vet ni vad? Vi tror inte att det finns några bara som tjänar Gud. Det här med präster och så här de andra lekmän. Vi ser att alla är präster. Vi är ett folk av kungar och präster. Så Gud vill använda dig nu som sitter här. Och du kan säga till den som sitter bredvid dig. Och säg med tro nu. För du är präst. Gud vill tala genom dig. Säg till den som sitter bredvid. Gud älskar dig. Tro på det. Amen. Halleluja. Gud älskar. Gud, han har kärlek till oss. John Piper, vilka här har hört talas om honom? Han är ju en bibellärare från USA. Och han brukar prata om någonting som han kallar för kristen hedonism. Det låter ju konstigt, men det är rätt. Vad han menar med det, hedonism, det är ju njutningslystnad egentligen. Och det är ju i sig väldigt dåligt att man söker njutning och lever för njutning. Men vad han säger, det här ska vi göra, men inte i världen, men hos Gud. Vi ska söka och finna njutning hos Gud. Det här behöver vi sitta och götta oss ibland, faktiskt. Det är så. Jag behöver tänka lite, sitta och tänka idag. Ska jag göra idag? Jag tror jag ska sitta och tänka lite på hur mycket Gud älskar mig. Oj, 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 oj. För att det här behöver vi. Vi behöver detta. Om man säger det själviskt, men det kommer vi komma in på alldeles strax, att det är det inte alls. Är det någonting världen behöver så är det människor som är fulla av Guds kärlek. Eller hur? Och det kommer vi komma in på snart, att när vi förstår, tar emot Guds kärlek, då blir vi inte själviska. Tvärtom, det är omöjligt att vara självisk när man är full av Guds kärlek. Så det här behöver vi ta till oss. Det här behöver vi, det är inte så. Ja, men vi måste ha balans här mellan det här med vårt verk och med Guds kärlek. Det får inte vara för mycket nåd, det måste vara liksom arbete också. Och vi ska se att det går precis helt ihop. Ju mer vi är uppfyllda av hans kärlek, ju tryggare vi är att vi är hans älskade barn, desto mer kan han använda oss. Jag skulle säga att om vi inte förstår det här så kan han inte använda oss. Omöjligt. Det blir katastrof. Det kanske funkar en stund att ha andra motiv än kärleken. Lite, vi ska bygga mitt imperium här och en jättebra kyrka och vi ska göra det och det och det och det och det och det och det. Det kommer inte gå. Det blir katastrof. Så det här är jätteviktigt att ha med oss. Jag ska läsa fler bibelord. Det kommer vara så här. Det kommer vara massa bibelord. För det är ju det vi tror på. Första Johannes 4:10. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Wow, halleluja. Han har älskat oss. Det är där det börjar. Fadern själv älskar er. För ni har älskat mig och tror att jag har utgått från Gud. Johannes 16:27. Fadern älskar er. Det är inte så att, som jag har hört, gammaldags så, Jesus skydda mig från fadern, han är så vred. Jesus skydda mig från Guds vrede. Snälla någon. I Jesus då är vi älskade av hela treenigheten. Fadern älskar oss. Jesus säger, jag är vägen, jag är sanningen, jag är livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Så Jesus, han har ett mål. Han vill föra oss till Fadern så att vi kan få uppleva hur det är att vara en älskad son. Amen. Fadern själv älskar oss. Och det är inte heller så som kan höra tokerier ibland, men som säger, ja, det är Fadern som älskar Jesus. Ja, han bara lydde, eller inte riktigt så, men det är viktigt att Jesus också älskar oss. Och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda, härskaren över jordens kungar, och den här som är allt detta. Härskaren över jordens kungar, det är en mäktig person, eller hur? Han har power. Och han bryr sig om oss, var och en. Han som älskar oss. Han som är där på tronen. Härskaren över jordens kungar, han älskar oss. Woo! Det här kan vi gotta oss i. Det är rätt. Det är bra. Han som älskar oss och löst oss från våra synder med sitt blod. Men det fina med det här, det är att Guds kärlek, den är ju såklart till oss. Han älskar oss. Vi är ett objekt för hans kärlek. Han älskar oss. Där ser vi, där hjärtat ska föreställa Gud. Han är ju ande, så jag kan inte rita hur han ser ut. Men han är kärlek, så därför gjorde jag ett hjärta med eld här. Han älskar oss. Men han, det finns även någonting mer han vill göra. Kolla här. Han vill utgjuta sin kärlek i oss. Hans hjärta ska finnas här. Hans kärlek flyttar in. Är det här bibliskt? Ja, det är det. Inte om, jo, men det är den, ja. Romarbrevet 5:5. Hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Så när vi tror på Jesus, när våra hjärtan blir omskurna, när vi blir pånyttfödda, när hans ande kommer in, då blir Guds kärlek utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande. Wow! Vi får ta emot Guds hjärta. Wow! Det låter bra, va? Och vad händer då? Då händer för det första att vi kan lyda. Äntligen kan vi lyda. Det är jobbigt att få ett bud som man inte kan lyda, eller hur? När det står i femte Mosebok. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, hela din kraft. Och oj vad de försökte. Eller hur, fariseerna? De försökte, men de visste nog mycket väl att de var hycklare, allihop. De kunde ju inte, för vi kan inte i oss själva lyda ens det första budet. Älska Herren din Gud. Så det som händer, det är att vi tar emot hans kärlek. Och då står det att vi älskar för att han först har älskat oss. Så vi börjar älska Gud. Oh, vilken underbar Gud du är. Har ni varit med om detta? När ni var nyfrälsta. Gud är ju bäst. Alltså. Han är underbar. Gud är ljuvlig. Vi får kärlek till Gud. Och vi kan börja älska honom. Som vi, här har vi redan läst. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Och då kan vi älska honom. Och det budet som Jesus sen upprepar flera gånger. Vad är det viktigaste budet? Det här är det viktigaste budet. Du ska älska Gud. Och nu kan vi älska Gud. För vi har fått Guds kärlek utgjuten i våra hjärtan. Det är det första resultatet. Men det finns mer. Du älskar andra också. Titta där. Det är inte bara du som Gud älskar. Och det är inte bara du som finns i Guds hjärta. Utan andra människor. Mm. Och Jesus säger det här budet. Det finns ju redan innan. Att du ska, det första budet. Du ska älska Herren Gud av hela ditt hjärta. Av hela din själ. Av hela din kraft. Och Jesus säger. Sen kommer ett annat. Du ska älska din nästa som sig själv. Sen säger han Johannes 13:34. Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska ni också älska varandra. Står Galaterbrevet 5:14 att det sammanfattar hela lagen. Du ska älska din nästa som dig själv. Om jag älskar dig, då kommer jag inte stjäla från dig. Jag kommer inte slå dig, jag kommer inte ljuga för dig. Eller hur? Jag kommer inte vilja mörda dig. Kärleken är uppfyllelsen av lagen. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Så målet med Guds kärlek i oss, det finns ett mål. Han har en poäng med detta. Det är att vi ska älska varandra. Vi ska älska varandra. Den här kärleken, den ska uttrycka sig till andra. Det är hans mål. Så det vi ser är att när vi tar emot Guds kärlek, då kommer den inte ensam, om man säger så. Då tar vi emot Guds hjärta. Och i Guds hjärta, där finns du, tack och lov. Och där finns andra människor. Wow! Nu ska vi se om det funkar. Kolla här. Titta, andra människor. Vad skönt. Jag behöver inte tänka på mig själv hela tiden. Jag börjar få intresse för andra människor. Kärlek till andra människor. Och det här kommer genom anden. Det kommer från Guds eget hjärta. Paulus skriver om detta. Filipperbrevet 1:7. Han skriver: det är inte mer än rätt att jag tänker så om er alla, för jag har er i mitt hjärta. Så Paulus hade Filippierna i sitt hjärta. Han gick och bar på dem i sitt hjärta. Och korintierna: vi talar öppet till er korintier. Våra hjärtan är vidöppna. Ni har det inte trångt hos oss. Men i era hjärtan, ajaj, där är det trångt. Gör som vi, nu talar jag som till barn. Och öppna också ni era hjärtan. Vi behöver fråga oss: hur stort är mitt hjärta egentligen? Vem får plats där? Vem får plats i mina tankar? I mitt vardagsrum, i min soffa, i mitt bord, i min bil, i min agenda. Gud vill vidga våra hjärtan. Wow! I hans hjärta finns det plats mycket mer än vad vi har upptäckt än. Det finns plats. Ditt syskon, din bror, din granne, din chef, butikskassörskan på Coop. Eller hur? Gud har ett hjärta för alla dessa människor. Han vill att alla ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Så älskade Gud hela världen. Halleluja. Det här hjärtat vill Gud utgjuta mer. Han har börjat. Vi har tagit emot den helige ande. Men han vill att vi ska vidga våra hjärtan. Så det finns plats. Mer plats. För varandra. Som vi läste i första Thessalonikerbrevet, det första ordet. Och för alla människor. Ja, det här har vi redan frågat. Och det här har vi redan varit inne på också. Det finns ju en direkt relation mellan Guds kärlek i dig och Guds kärlek genom dig. Ju mer du fylls av Guds kärlek, ju mer kommer du älska andra människor. Så är det. Vilka var här när Daniel Sten var här i höstas? Ganska många. Jag var inte här. Men jag har lyssnat i efterhand. Det var väldigt bra. Det finns på församlingens podcast. Hans undervisning om andens gåvor. Det var det här. Det ska handla om kärlek. Det ska handla om andens gåvor. Det här. Men han sa någonting alldeles intressant. Jag blev berörd av någonting han sa. Han pratar om andens gåvor. Och så kommer han in på kärleken. Ni vet, andens gåvor står de i kapitel 12. och 14 i första Korinthierbrevet. Sista verserna i versen i kapitel 12 står det så här: nu ska jag visa er en väg som vida överträffar alla andra. Och så sa han, det här är inte en annan väg än andens gåvor. Ja, här är andens gåvor, men det finns ju något som är bättre än andens gåvor. Det är kärleken. Han sa, nej, det är inte så, det är inte rätt förståelse. Det här är den bästa vägen in i andens gåvor. Det här är en väg som vida överträffar alla andra för att leva i andens gåvor. Och så sa han så här: för när vi tar emot Guds kärlek, sa han, då tar vi emot Guds hjärta. Och när vi har Guds hjärta, då ser vi med han, som han ser. Och då lever vi redan i andens gåvor. Jag skrev ner det, för jag tyckte det var så bra. När vi tar emot Guds kärlek, då tar vi emot hans hjärta. Och när vi har hans hjärta, då ser vi som han ser. Och då andra människor som han ser. Och då lever vi redan i andens gåvor. Då kan vi urskilja. Då kan vi få kunskap. Då kan vi ha vishet. Då kan vi förmedla hans kraft. Wow! Amen. Det har vi varit inne på. Så vad är det då Gud vill forma i våra hjärtan? Kärlek såklart. Men på vilket sätt då? Det, Bibeln, Nya Testamentet ger oss några bilder av Guds kärlek. Hur den uttrycker sig. Den första jag vill nämna här, det är herde. Jesus säger att jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Och det är vad det djupa sätt vad kärlek betyder. Att ge sitt liv. Första gången ordet kärlek nämns i Bibeln är i första Mosebok. Där när Gud säger till Abraham att han ska offra sin son Isak. Han säger, ta din enda son, den son du älskar, offra honom på Moriaberg. Det är första gången kärlek nämns i Bibeln. Och det är väldigt talande. För kärlek handlar precis om detta. Att ge upp sitt eget, ge upp sitt liv för andra. En herde ger sitt liv för sina får, om det är en god herde. Leder till vattenbäckar, ger mat, ger beskydd, vägleder, ger uppmärksamhet. Jesus säger den gode herden, men han säger till Petrus att han ska vara en herde. Johannes 21:16. För andra gången frågade han, Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade, ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, var en herde för mina får. Det finns pastorer i församlingen, men Gud vill att vi alla ska ha hans hjärta, och han är den gode herden. Han vill att vi ska ha det här hjärtat att ta oss an andra människor, att se andra människor, att vägleda andra människor. Han vill skapa, du kanske har en familj, dina barn ska du göra detta med. Du kanske inte ens har en familj, men Gud vill ändå ge dig det här hjärtat. Kommer du ihåg med Abraham, hur många barn hade han när Gud ändrade hans namn från Abraham till far till många? Någon som vet? Inga barn. Han hade inte ett enda barn. Men Gud sa, du ska heta Abraham för du ska vara far till många. Så Gud vill forma det här. Vårt hjärta, det börjar här. Det börjar här. Finns det plats i våra hjärtan, då ska ni se att Gud kommer förse med personer som vi kan få välsigna på det här sättet. Men Gud vill forma ett herdehjärta i oss. Han vill forma ett faders hjärta i oss. Första Johannes 3:1. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Världen känner oss inte eftersom den inte har lärt känna honom. Gud är fadern och han vill förmedla sitt hjärta till oss. Och hans hjärta är ett faders hjärta. Vi kan se det här också hos Paulus. Första Thessalonikerbrevet 11-12. Vad innebär det här? Ni vet också hur vi förmanade och uppmuntrade var och en av er som en far sina barn. och vädjade till er att leva ett liv värdigt Gud som kallar er till sitt rike och sin härlighet. Och i andra Timoteus 2:1 ser vi Timoteus, mitt älskade barn. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud Fadern och Kristus Jesus vår Herre. En far behöver förmana. Förmana betyder i princip varna, uppmuntra, vädja. Det finns tillfällen när vi behöver vädja till människor och till våra egna barn också. Det räcker inte att säga, du får inte. Jag säger, älskade barn, gör inte så. Vädja. Amen. Det här vill Gud forma i våra hjärtan. Men om jag är kvinna då, ska jag ha fadershjärta då? Ja, tror jag. Om du är man, ska du ha ett modershjärta? Det står här. Gud är far, men han är fullkomlig. Vi man och kvinna kompletterar varann, men Gud är ande. Han är fullkomlig far och han har en far med ett modershjärta. Jesaja 66:13 kommer det här fram väldigt tydligt. Som en mor tröstar sitt barn ska jag trösta er. I Jerusalem ska ni få tröst. Gud har sån ömhet om oss. Mer ömhet än vad vår förståelse av en far kan ge oss. Men vi kan förstå lite mer när vi tänker att Gud tröstar oss som en mor. Wow! Med ömhet, med omsorg. Och Paulus, inte bara var han man, utan han var också singel. Och han hade inga egna barn, vad vi vet i alla fall. Och inte bara han, utan historia, istället uppträdde vi, om vi läser nästa vers där, första Thessalonikerbrevet 2:7-8. Istället uppträdde vi, vilka är vi? Jag kollade upp det. Vilka är det som skriver det här? Vilka är det som skriver det här brevet? Det är Paulus, Timoteus och Silvanus. Timoteus vet vi att var en ung grabb. En ung grabb och en äldre man, singel, ingen fru, inga barn. De skriver så här till Thessalonikerna. Istället uppträdde vi kärleksfullt bland er. Som när en mor sköter om sina barn. Ville vi ömhet i er, inte bara Guds evangelium, utan också våra egna liv. Eftersom ni hade blivit så kära för oss. Wow, det här vill Gud forma i oss. Hans omsorg, hans kärleksfullhet, hans ömhet. Gud, han har ett sätt, och det är viktigt. Han har ett sätt. Det är inte bara vad vi ska göra. Gör det, gör det, gör det, gör det. Det är också på vilket sätt vi ska göra allt detta. Och det finns en text i Romarbrevet 12. Då står det så här. Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Det låter ju, nu ett svenskt ord, redundant. Det är för många ord. Vad är detta? På grekiska är det tre ord för kärlek i det där versen. Men det betyder att när vi i den broderskärlek vi har, det räcker inte bara att veta att vi ska ha broderskärlek. Den har en kvalitet. Broderskärleken har en kvalitet av innerlighet, av ömhet, av omsorg. Det är väldigt viktigt. Det är inte att gruffa lite på varandra bara. Kan man göra också. Men det är medlidande. Det är omsorg. Där vill Gud forma i oss. Ett hederhjärta, ett fadershjärta, ett modershjärta. Hans eget hjärta. Men. Och det här är verklig mognad. Som vi var inne på för ett år sedan. Undervisade om andlig tillväxt eller andlig mognad. Och då läste vi den här versen, 1 Johannes 2:14. Jag skriver till er barn. Ni har lärt känna fadern. Jag har skrivit till er fäder. Ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag har skrivit till er unga. Ni är starka. Guds ord förblir i er. Och ni har besegrat den onde. Att bli stark. Det är bra. Eller hur? Amen. Bra, bli starka i Herren, står det. Det är bra att vara stark. Guds, att bli var fylld av Guds ord, det är bra. Eller hur? Var full av Guds ord, det är väldigt bra. Att besegra den onde. Att få seger i livet. Jag är inte slav längre under människofruktan och under orenhet och under allt möjligt skräp. Jag har seger över den onde. Är det bra? Ja! Men det är inte det som är målet faktiskt. Allt det där är väldigt bra. Men som jag skrev där, vårt kristna liv börjar att vi lär känna Fadern. Men han har ett mål med allt detta. Och det är att vi ska själva bli fäder. Vi ska ha ett faders, moders, hederhjärta. Där vi ser andra människor. Vi kommer över det här. Och det är så jobbigt och det är så tungt och det är så tufft allting. Va? Och vi kämpar och vi blir starka i och vi läser ordet och vi får seger. Allt det här, det är en väg. Men till slut så kommer vi till en punkt när vi kämpar för andra människor. Ännu mer, minst lika mycket som vi kämpar för oss själva. Jag har fokus på andra. Jag ser andra människors kamp, andra människors behov. Och lever med mina ögon på andra människor. Jag har fått ett fadershjärta, ett modershjärta. Jag har fått ett hederhjärta. Det här vill Gud. Och det här vill vi. Amen. Amen. Tänk vad många hade fått plats. Vi skulle kunna bli flera hundra här. Eller hur? Om Gud får vidga våra hjärtan. Hur många finns det plats här som jag kan orka ta mig an? Eller hur? Med allt vad som en människa kan ha. Det är gränsen, tror jag, för hur mycket vi kan växa. Det är hur mycket våra hjärtan vidgar sig för andra människor. Ja, det här behöver vi inte gå in på så mycket, tror jag. Kort ord på slutet, bara om motivation. Vi har redan varit inne på det. Det finns bara en ren motivation som håller i längden. Det finns inget annat. Nu ska jag bli en bättre människa här. Eller nu ska jag visa för alla och mina föräldrar eller vem det nu är att jag är något att ha och jag duger. Allt sånt där. Den motivationen, den duger inte. Det kommer inte gå. Paulus säger att Kristi kärlek driver oss. Det är det som driver oss fram. Det är tufft, det är jobbigt att lida skeppsbrott. Inget kul att bli stenad, eller hur? Inget kul att bli stenad. Inget kul att bli piskad och slängd i fängelse. Inte, nu tyckte Petrus i och för sig det var ganska kul att bli få glåpord på sig. Men det tror jag var för att han redan var i anden. Alltså. För det är inte kul heller att bli spottad på och bli anklagad. Och bli motarbetad. Och allt möjligt annat som kan hända. Och som hände med Paulus. Va? Så vad fick honom att gå framåt? Jag fortsätter. Ändå. Fast kom ihåg det? När han blev stenad. Och så blev han ju, och så bad de för honom. Och så reste han sig upp. Dagen efter drog han till nästa stad. För att predika evangeliet där. Det gick inte att stoppa honom. Och han säger själv. Vad är det som driver mig? Det är Guds kärlek som driver mig. Kristi kärlek driver mig. Därför kan jag inte sluta. Och jag tänker inte sluta. Jag ger inte upp. Om jag har en annan drivkraft. Då kommer vi ge upp. Det är så. Då kommer vi ge upp. Då kommer djävulen ta oss till en plats där vi ger upp. För det finns bara en drivkraft. Som kan få oss att gå igenom vad som helst. Och det är Kristi kärlek. Så varför gör vi det vi gör? Det är kärlek. Hebreerbrevet 6:10. Gud är inte orättvis. Han glömmer inte vad ni har gjort. Och vilken kärlek ni visat hans namn. Genom att tjäna de heliga nu som förr. Så vi tjänar varandra. I kärlek till honom. Vi vill behaga honom. Vi vill älska honom. Och därför så gör vi det. Ibland är det gött alltså. Ibland har man det väldigt härligt, eller hur? På mansläget hade vi det helt himmelskt. Tyckte jag i alla fall. Det var så gott. Men det finns stunder när det inte är så gott faktiskt. Får gå igenom prövningar. Och då är det en sak som håller och det är kärleken till Jesus. Kärleken till hans namn. Så vad är det som får oss att säga ja? Vad motiverade Petrus att bli var herde för mina får, som Jesus säger? Han kände sig ju knäckt. Han var ju misslyckad där, kände han sig i alla fall. Han är ju förnekat Jesus 3 gånger. Och i alla fall en av gångerna, vet ni vem det var som frågade honom om han inte var en av Jesu lärjungar? Det var en liten tjej. Minns ni det? En tjänsteflicka. Han var på botten. Och Jesus ber honom om någonting väldigt storslaget, eller hur? Var en herde, var en ledare för jorden. Och han frågar så här: Simon, Johannes son, älskar du mig? Älskar du mig? Och han svarar: ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: var en herde för mina får. Det här är den rena, hållbara drivkraften. När vi hör Jesus, när vi förstår det är Jesus som ber mig om detta. Han säger: följ mig. Han säger: älska mina syskon. Han säger: var gästfria. Förlåt varandra. Uppmuntra varandra. Alla de här varandra buden. Det är ju Jesus som säger, när du förstår att det är Jesus som säger till dig. Hur kan du då säga nej? Det går ju inte. För vi älskar ju honom. För vi älskar honom. Vi kan sluta igen. Vi kan läsa det här som en bön för oss själva. Från det vi började med kan vi sluta med också. Vi kan läsa tillsammans. Och må Herren låta er växa och överflöda i kärleken till varandra och till alla. Liksom vi i vår kärlek till er. Så ska han styrka era hjärtan och göra dem fläckfria i helighet inför vår Gud och far när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Amen.